Jaha.
Nu säger du allvarliga saker.
Ska jag ha på mig något eller ska jag prata med
dig? Du kan prata i den här. Du kan sätta på dig den.
Okej. Ja, jag ville bara i alla fall illustrera att om man har samma intention man går in i ett möte så är det mycket snabbare och lättare. Eftersom mitt tema var då, finns det onödiga möten och vilka möten är onödiga och hur kan man planera möten? Så det var bara en första illustration. Jag vet inte jag ska
och nu tänker du säga hur alla får samma intention innan de går in på mötet?
Ja.
Vad bra.
Ja. Okej, okay, så nu kan ni sätta er igen.
Med gruppen eller bara?
Bara sätta er. En av frågorna var ju då, vilka möten är onödiga? Och det är ju lite svårt sådär som chef kanske, vilka möten behöver du inte vara med i? Men man skulle ju kunna säga att alla möten som inte behövs är rätt onödiga. Att man inte ska, liksom, att det inte ska leda någonstans, utan det är bara en vana att man har möten. Eller om de är väldigt dåligt förberedda. Ingen vet vad de ska göra. Man kommer dit. Det är en massa människor där som egentligen inte behöver vara där. Den som håller mötet är inte förberedd. Den som kommer är inte förberedd. Och det finns inga tydliga regler eller så. Då kan ju mötet ta vägen vad som helst. Liksom. Det är ju inte så smart. Så om man har ett oklart syfte eller mål med mötet så blir det ganska onödigt. Så därför är det bra att planera mötet. Och då finns det lite olika saker man kan tänka på. Man kan bland annat tänka på vilka är det som behöver vara på mötet överhuvudtaget. Man kanske inte ska, det tar ju ändå tid och folk förlorar produktionstid i företaget om de sitter på ett möte där de inte deltar och egentligen inte behöver vara delaktiga. Så då kanske man bara ska bjuda in dem som behöver vara där. Om man då som chef vill undvika möten så kanske det kan vara så att vissa möten kan man delegera till någon annan som man ber rapportera till sig vad man har kommit överens om. Man behöver kanske inte sitta med på alla möten. Och se till att alla möten är väl förberedda, att de har ett tydligt syfte och mål och att det är rätt personer där som sagt. Och att alla vet innan vad som förväntas av dem. Man kanske behöver förbereda sig eller att man ska diskutera en viss sak, då har man kanske tänkt till lite innan vad som förväntas av en. Och man ska inte låta mötet sväva ut liksom, så att det handlar om massa med andra saker. Någon kidnappar agendan. Och så kan det ju hända ifall det kommer många människor till ett möte som inte vet sin roll eller vad som ska hända. Att helt plötsligt då gör den personen det till sitt eget möte och avhandlar saker som den vill lösa. Kanske ett felaktigt forum med fel person eller fel tillfälle. Och det händer väldigt lätt ifall det inte är ett planerat möte med ett tydligt syfte. Man kanske inte behöver ha möte för allting heller, utan man kanske kan lösa saker i korridoren eller två och två bara. Så att man kanske inte behöver. Den första frågan handlar ju om vilka möten är onödiga. Och det är ju kanske ifall man har möte. Så fort man pratar, ska vi ha ett möte? Så jag var hemma hos en kompis som jobbar på Adlibris och hon var så trött. För hon fick aldrig ta egna initiativ och det var liksom som en kultur där att man skulle ha möten för allting. Och hon bara, det är ett år sedan vi liksom, hon ville göra grejer då lite mer actionaktigt. Men alla runt omkring förväntar sig att det hela tiden ska avhandlas på ett möte och så är det massa vabb och någon är borta och så går det väldigt långsamt. Och det kanske inte heller är speciellt bra. Att ett möte ska ha en funktion, skapa ett resultat eller en riktning. Det handlar ju om att få alla att jobba åt samma håll, så att säga. Och hur kan man då planera ett möte? Då kan man ju då fundera över vad målet eller intentionen och syftet är med mötet innan. Vad ska det resultera i? Hur ska man kanske också känna sig när man går ut? Hur ska man känna sig glad, engagerad? Eller vad ska det leda till, så att säga? Att man gör en agenda som man skickar ut innan där det tydligt framgår vad syftet är. Och det ska kännas relevant för deltagarna helt enkelt. Och rätt personer igen, då blir det ett upprepning här. Men så att folk kan förbereda sig på rätt sätt.
Du laddar väl upp alla de här bilderna så att man kan se dem. Du behöver inte sitta och skriva utan man ser dina bilder.
Ja.
Bra.
Och det kan ju vara bra att fundera också på hur beroende på vad det är för syfte med mötet, hur det ska genomföras, om man kanske ska vara på en annan plats eller sitta så här runt eller göra på något annat sätt, beroende på vad det är man vill uppnå också. Och beroende på hur många man är, hur delaktiga folk ska vara, om det är så att man vill bryta upp olika konstellationer eller öka samarbetet, eller om det bara är ett informationsmöte eller ett brainstormingmöte eller vad det nu är för någonting. Så kan ju det spela stor roll att man tänker igenom hur det ska gå till. Se till att alla som kommer på mötet, att ingen känner liksom att säga, varför sitter jag här? Jag har suttit på jättemånga möten där jag undrar vad jag gör där. Helt meningslöst. Och liksom man både går in och ut utan att förstå. Man har inte tillfört något, man kanske snarare förstört. Eller gjort andra saker under tiden. Och det är ju inte effektivt för organisationen eller för gruppen eller för någon egentligen. Att man känner sig välkommen och värdefull för att föra någonting framåt mot något resultat. Sen kan det ju alltid vara bra att uppmuntra olika synvinklar och så. Folk, det har vi ju varit med om här, att man tänker på olika sätt och man ser livet utifrån olika synvinklar. Om man hela tiden blir avsnoppad eller så, då känner man ju sig inte delaktig, utan man känner sig mobbad kanske och börjar motarbeta organisationen istället för delta. Så att vara lite tillåtande kanske, beroende på vad det är för möte, men i alla fall så att alla får känna sig delaktiga och så. Se till att hålla mötet på rätt spår, och det kan ju beroende på, man kan ju ha en facilitator eller vad det kallas som leder möten om man vill också, till exempel. Som chef kanske man inte, kanske är lättare att låta någon annan få avgöra när det liksom går över styr eller sådär, men jag bara prata om, lägga alldeles för mycket tid på fel punkt eller vad det är nu, som man håller fokus och syfte på målet. Se till att innehållet är realistiskt i förhållande till tiden, så att man inte har en 20-punkters lista som man tror att man ska hinna med på en timme. Men man kanske ska vara lite realistisk och räkna ut, försöka se hur lång tid tar varje del och vad är rimligt att vi orkar med på det här mötet. Om beslut ska fattas kan det också vara bra att bestämma innan hur det ska fattas också, så att inte det blir en stor grej. Om det är en som ska besluta eller om det är gemensamt eller man ska vara absolut överens eller så, då tar det ju mycket längre tid om man ska komma fram till någon konsensus. Så att det, och sen även skapa en handlingsplan. Vem är ansvarig för det som vi har beslutat och hur ska det genomföras? Och vem, så att varje person förstår, vad är mitt ansvar till nästa gång? Och vad behöver jag göra för att de här besluten ska kunna implementeras på något bra sätt? Och sen brukar det alltid finnas med att man ska gå igenom föregående mötesprotokoll. Och då hittade jag googlade en massa på nätet och försökte sammanställa vad alla olika människor tycker. Det är de här punkterna som jag har hittat. Och då är det vissa som tycker att man inte ska gå igenom det först. För när folk kommer och är jätteentusiastiska så blir det så tråkigt liksom, när man ska börja kolla av föregående mötesprotokoll, att man kanske kan ta det lite senare i mötet och istället börja med det, börja med något engagerande som ser till att mötet blir trevligt, så att man kan följa upp det lite längre ner på dagordningen. Någon som tyckte var väldigt framgångsrikt i alla fall. Sen kan det vara bra att upprätta spelregler för möten innan, typ att man kommer inte för sent, man håller inte på med sin mobil eller springer ut eller så. Så att alla som är där på mötet känner att det är ett effektivt möte. När vi är här så är vi fokuserade på det. Och sen så när vi klarar, vi klarar. Och inte att det måste vara en... Är man klar tidigare kan man gå. Men inte att man sitter och gör andra saker under tiden, till exempel. Och att mötet då ska utveckla verksamheten och skapa någon slags gemensam riktning där man känner sig delaktig. Helt enkelt. Ja, det var ungefär det jag hittade. Om det. Har du något att tillägga?
Jag tar inte av dig mikrofonen, okay. Du ska ju svara på frågor. Ja. Jag vill komplettera med, jag tyckte du missade en liten punkt. Det var en fantastisk genomgång. Men du missade det här, hur man smiter från möten. Ja. Och det finns hur många orsaker som helst.
Var det en fråga?
Ja, nej, det var ett påstående. För ska man vara chef eller ledare i en organisation måste man lära sig att tacka nej till massvis med möten. Mm. Och innan man blir chef bör man också tacka nej till många möten för att kunna bli chef. Mm. Man hinner ju inte göra något om man är där hela tiden.
Nej.
Och då till exempel säger man att att på vilket sätt måste jag vara med i mötet, frågar man då den som har kallat till mötet. Om inte personen kan svara, då är det, faller det sig helt naturligt. Mm. Man kan också säga att man har ett annat viktigt möte någonstans. Och man behöver inte säga vilket möte det är. Och man kan kräva att få se det skriftliga protokollet. Mm. Och det är många som inte har skriftliga protokoll. Så man har mängder med såna här, man repeterar fraserna som man kan dem utantill. Sen överraskar man de som sammankallar en till mötet. Och då hittar man på en liten lätt ursäkt och så glider man ur. Och så gör man de där viktiga sakerna som gör att man blir chef istället för att sitta och med de här som suger ens uppmärksamhet på mötet. Mm. Ja.
Ja. Jag hörde en intervju med Percy Barneviken en gång, tror jag. Det vet alla vem det är, va? Är inte det Sandviken kommer från eller någonting? ABB, okej. Okay. Ja. Han hävdade att man skulle inte ha stolar på mötena så det går snabbare. Mm. För det är väldigt mycket, och sen är det många som pratar i onödan hela tiden bara för att prata. Då slipper man kanske då också utan stolarna.
Flera frågor?
Ja, jag, den tidigare bilden.
Den eller första?
Ja, just det, när vi pratade om meningslösa möten, onödiga möten. Jag tänkte på att kan det vara viktigt att definiera vilken typ av möte det handlar om också?
Ja. Jo, men det tänker jag är själva intentionen, alltså att vad det är för syfte, om det är beslut eller om det är information eller vad det är, brainstorming eller hur tänker du?
Jo, för jag tror väl att det är en fråga i sig egentligen, vilka mötestyper kan vi identifiera i?
Man skiljer på informationsmöten, brainstorming.
För det är väl där jag börjar när jag vill skapa min mötesmodell då, för en effektiv möteskultur. Mm. Issa.
Mm. Fast det ligger i intention för mig. Alltså, att se till att alla vet vad det går ut på. Vad är syftet med mötet? Liksom.
Ja, men också att jag som kallar till mötet kanske har en tydlig agenda.
Mm, det är från början. Punkt 2.
Och sen tänkte jag fråga om du har en modell som du har hittat och utgått ifrån. Eller är det en samling punkter som du själv har
sammanställt? Ja, det var några olika sidor som jag hittade på nätet och som stämde överens med det jag själv tror på, om man säger så. Som jag hittade, men jag hittade ingenting i boken om möten.
Ja, ja.
Jo, jag tänkte lite på att alltså, mål och att man ska gå mot samma mål och riktning är ju ett systemvetenskapligt liksom, perspektiv. Fanns det någonting mer i det här som du kunde koppla till litteraturen på något sätt eller till det systemvetenskapliga perspektivet? Har du tänkt på det någonting? Det var en öppen fråga.
Ja, men det alltså, möten är ju som ett litet subsystem i det hela som ska leda fram till det stora målet egentligen. Mm. Om man har massa onödiga möten så blir det ju, vad kallar man det? Suboptimerat. Eller slack i systemet. Det blir inte effektivt. För alla som sitter på mötet, de gör ju inte det de är tänkta att göra. Så att säga. Det kostar ju massa pengar.
Ja.
Den där som du, Anna, var inne på. Det här kan du koppla till systemvetenskap på det sättet att om vi tar till exempel de som ska designa databasen eller de som ska koda, så de sitter alltid och brainstormar innan de sätter igång och designar eller programmerar. På det sättet så kan man koppla det till.
Ja, det stämmer bra. Och där vill jag komplettera er två. Svara dig att det finns ju en paradox som vi berör om och om igen under hela den här kursen. Och det är paradoxen att form ger frihet. För att ett möte ska bli bra och för att det ska bli kreativt så behöver man formalisera det så långt och mycket som möjligt innan. Och det är en jätteparadox. För allt det du beskrivit här idag, det är ju rena rama byråkratin. Från början till slut så det är mängder med regler och principer och man ska göra si, man ska göra så. Och då kan någon tycka, men varför håller vi på med allt det här? Varför ska man göra allt det du säger? Kan vi inte bara sitta och prata som vänner eller kollegor? Och det som händer då, om man bara sitter och pratar, så blir det ett kaos som inte är styrt. och resultatet är att tiden går, företaget går dåligt och det finns oändligt många exempel. Så det systemvetenskapliga perspektivet är ju lite det här att man ska styra och ställa och formalisera och systematisera. Det som man säger, det som man behövs, man annonserar efter systemvetare i dagspressen. Det är ju ett av de yrken som är mest eftersökt i Sverige idag. Och det är ett av de yrken som håller på att bli det största yrket i Sverige. Och en systemvetare kan ha ett systemperspektiv där man hela tiden formaliserar saker och ting och skapar alla de här relationerna. Man ritar modeller, man ritar saker. Man använder alla de teorier vi har gått igenom här under kursen. Och då blir ju liksom slutresultatet blir ju en vansinnig byråkrati nästan. För det är som att gå in i ett fängelse. Alla dessa regler och allting. Men paradoxalt nog då, om man gör det på rätt sätt så förlöser man. Man frigör mänsklig kreativitet, mänskliga resurser. Och det ska alltså vara en effektiv organisation som snurrar så fort som möjligt och ändå ger människor spelrum. Och då har man löst gåtan. Och har ni löst den gåtan så har den här kursen uppfyllt sitt syfte.
Ja, och jag tänkte också på mötets funktion just. Kanske vi inte pratar så mycket om att det är väl just framåtsyftande verksamhet. Och mötesdeltagare i framgångsrika organisationer, de brukar få en väldigt tydlig arbetsuppgift också i att ta med sig från mötet och att utföra när jag lämnar.
Mm. Men det har ju tagit upp, det känns som du sov lite. Man gör en handlingsplan, alla ska veta vad de ska göra till nästa gång och vad man har kommit överens om, vilka beslut man har fattat.
Ja, just en action list så att säga. Ja. Mm. Men jag tänkte på det här med ett möte i sig, om du sa vilka möten ska vi undvika, ett onödigt möte. Men när blir det då onödigt?
Det blir onödigt om det inte har något syfte. Om det är en massa människor där som inte vet varför de är där. Och om det inte leder vidare någonstans, om det bara blir bråk till exempel, eller man har olika intention. Som förra gången, jag tänker att ni hade kunnat kolla på och diskutera vilken meny ni skulle ha haft hur länge som helst, för ni hade helt olika personliga intentioner eller syfte med vad ni vill uppnå. Jämfört med idag när alla blir klara på en eller två minuter, det är rätt stor skillnad, och så fungerar det i ett företag också. Om alla vet när man kommer dit, det här är det vi ska åstadkomma och det är det här vi ska prata om. Vi ska inte prata om varför Lisa slutar tidigare varje dag, utan vi ska prata om utvecklingen av något projekt till exempel. Då fokuserar man på det, och så fort man någon avviker så kan man liksom, hallå, kom tillbaka nu. Vi ska på det här spåret och det är här vi ska åstadkomma och du är ansvarig sen till nästa gång.
Jag tänker mig att ett möte blir väldigt onödigt eller ineffektivt om man vid nästa möte står och avhandlar ungefär samma frågor och samma saker som man redan gått igenom en gång. Och det är ju kanske sånt som vi också har sett här. Jag tänker mig varje gång vi pratar om tentor. Jag menar, hur många gånger har vi inte avhandlat samma frågor? Och det blir ju en tidsköp. Så att, som sagt, tydligheten att alla gör sitt och är pålästa inför mötet är ju förutsättningar för att ett möte ska bli givande.
Jag vet inte om det ingår i någon av punkterna. Jag ser bara hälften här.
Det är som att sova.
Nej, absolut inte. Det var jätteintressant. Däremot så tänker jag att inom en del organisationer så har man möten även med människor utanför organisationen. Ja. Eller ganska många, de flesta som rekryterar till exempel. Men jag tänkte till exempel skolans värld. Så kan det ju vara så att, då vet jag inte, då finns det ju en psykologisk faktor som man behöver ta hänsyn till. Hur många ska vara med på det här mötet så att det känns att det blir en trygg plats för dem som kommer externt ifrån. Behöver man tänka på inom skolan. Man pratar, för att ta ett exempel, elevhälsokonferenser till exempel. Och där finns det också en juridisk aspekt. Både en psykisk aspekt och en juridisk aspekt. Att då alla som är med på det här mötet är införstådda med att en del möten och protokollen från dem blir offentliga handlingar till exempel. Och då så kommer sådana frågor in också. Hur balanserar man det? Det kan vara kanske att en juridisk aspekt ibland är med på beslutsfattande möten. vad ska man ta med i protokollet och vad inte och så vidare. Det finns en säkert kompetensfråga, ja, kanske.
Nej, men det finns säkert alla möjliga olika,
tänkte jag på, som man skulle kunna addera.
Mm. Var vi klara?
Ja, tror jag.
Hade du en presentation till?
Nej.
Du har ju haft en förut.
Ja.
Sara, vi väntar på dig.
Men så ni kan typ ställa er upp lite och typ bara tänka. Alltså.
Nu ska vi se, vad vill du? Du ska ta in den.
Ja, men det är så skit, dålig luft. Också det är svårt. Ska jag sätta på, är det den här jag ska på mig?
Harald? Är det den jag ska ha?
Ja, precis, precis.
Känner ni er? Nej, jag har en. Jag har haft den redan.
Jag har haft den förut, tror du stämmer. Du minns.
Känner ni er redo?
Vill du att vi står upp medan du...
Om ni vill. Precis, så vi håller det liksom. Jag fick den enkla frågan, hur bör dokumentationen se ut? Jag tänker att det ja, beror ju på helt enkelt vad det är för dokumentation, och finns ju inget rätt svar på den frågan helt enkelt. Så jag tänkte börja med mitt upplägg för dagen, eller för den här kvarten, och att det är att vi tillsammans definierar begreppet dokumentation. För jag tänker att vi alla har lite olika syn på vad dokumentation faktiskt innebär. Och sen så kommer jag lyfta fram lite exempel på olika typer av dokumentation. Och sen så kommer jag ha några frågor och en avslutande reflektion. Mm. Typ så. Och som jag skrev innan, jag har inte hittat så mycket om just dokumentation i litteraturen. Eller ja, det finns ju om, och det ingår väl liksom hur vi definierar det, men det finns ju inte så här bör dokumentation se ut i litteraturen. Så här tänkte jag lämna över lite till er. Hur tänker ni kring ordet dokumentation och vad finns det för dokumentation? Kör.
Jag tog den först. Jag tänker mig att dokumentation är ju lite beroende på, som sagt, organisation och vad är det vi vill dokumentera. Alltså, då är vi där igen. Allting kanske inte fyller ett syfte. All dokumentation fyller kanske inget syfte, utan det viktiga är att dokumentera de delar som är viktiga för framtiden eller som vi behöver kunna visa upp eller som vi behöver kunna gå tillbaka till. Och dokumentation kan ju då vara, det kan vara allt ifrån Excel-dokument till konstverk vi har skapat, till bilder på något annat vi har gjort.
Jag tänker att det är liksom en fysisk, vad ska man säga, men en till exempel avbild av, det kan ju handla om hur mötet har sett ut och vad man har avhandlat, någonting man kan titta tillbaka på vid ett senare tillfälle. Som lite, ja, men det kan handla om minnesanteckningar eller liknande.
Återanvändbarheten var du inne på mycket där. Det var ju bra. Vem var före? Det ska vara rättvist.
Jag tänker att dokumentation är ju allting som finns i ett företag. Man pratar om beskrivande dokument och styrande dokument. Och då är ju egentligen utmaningen, hur mycket dokumentation ska vi ha i ett företag? För då förstår ni att man kan verkligen skriva ner precis allting. Så det är ju egentligen det som är svårigheten då.
Det är ju en jätteintressant fråga. Den kanske vi besvarar här idag.
Återkommer jag till vården igen. Där är dokumentationen ett arbetsredskap, och ett oerhört viktigt arbetsredskap. Det kan skilja mellan liv och död.
Här gäller det liv och död. Det blir mer och mer spännande.
Viss man kan ju drunkna i dokumentation, men viss dokumentation får man ju heller inte, kan man inte göra så mycket åt. Det handlar ju om arbetsmiljöarbete, systematiskt. Det måste vara dokumenterade saker. Och ibland så hänger inte heller de här dokumenten riktigt ihop, eller de överlappar varann. Och det kan bli lite otydligt. Men det är ibland svårt att rensa i det, för att vissa saker måste finnas.
Man måste alltså ha en enhetlig, generell dokumentation. Kanske ett kommunikationsprotokollet. Allt som vi lärt oss under den här kursen kanske behövs.
Det är det vi ser nämnt regelstyr, tänkte jag. Dels kan det företaget göra egna regler om vad som ska dokumenteras. Men jag tänkte att det är statligt. Då måste ju allt dokumenteras. Varenda ingående mejl måste ju kunna följas upp. Ja, extremt tydliga.
Ja. Har du några tydliga regler? Förslag? Okej. Det ska vara diariefört, ska vara datum, ska vara undertecknat, vem har skrivit, varför har de skrivit, för vem är det ämnat och så vidare.
Bara tillägg till vad jag sa tidigare. Alltså, vi återkommer till vad jag talade om tidigare idag vad gäller dokumentationen i vården. Du använder journalsystem och de är ju idag, eller sedan lång tid tillbaka, datoriserade. Och vi har ett antal olika system i landet, och ja, Harald, du kanske kan mer om detta, men det är inte helt lätt alla gånger.
Nej, det är väldigt svårt att få ett grepp om journalsystemen. Men det man vill göra, man har försökt många gånger att definiera, hitta en enhetlighet i alla begrepp. Men man har ännu inte lyckats enas om vad begreppet patient betyder.
Nej.
Vilket är svårt i svensk sjukvård.
Tiden är ju, vilken tid vi lever i har ju också en svar på den här frågan, hur bör dokumentation se ut, när man nu har övergått inom statliga myndigheter då till att all dokumentation ska digitaliseras. Så att det som var på papper då ska digitaliseras.
Just det. Och det fina med den här frågan är att vi närmar oss ju mer och mer och mer att dokumentationen måste vara så mycket systemerad. Så att den är enhetlig i hela organisationen, så att den kan lagras i en databas. Så att vem som helst i organisationen kan söka den. Så att den passar perfekt i ett affärssystem.
Jo, jag tänker också speciellt när man möter med externa aktörer. För det är väldigt viktigt att man har samma begrepp. Alltså, när man har en konversation är det väldigt lätt att man minns olika saker och man kommer ihåg att man beslutar olika saker. Alltså, ord kan ju förvrängas, och man säger, det gjorde man ju speciellt när man var liten, liksom, att man sa. Så det är väldigt viktigt att om man har ett möte med någon, att dokumentationen måste båda parter skriva under, till exempel, och sånt. Att man har en gemensam dokumentation så man båda vet vad det var som faktiskt sades, eller att man kommer överens om vad man kom fram till.
Den allra mest formaliserade typen i det fallet, det är ju kontraktet. Juridiskt bindande, som är själva kärnan i hela affärsverksamheten. Mm. Har du fått tillräckligt med svar på din fråga?
Ja, bra. Så här säger Nationalencyklopedin. En sammanställning av skriftligt underlag, dokument i en viss fråga. Jag tänker att det är en väldigt snäv definition, och jag tycker att den liksom inte fångar upp allt, helt enkelt, precis som ni har varit inne på. Inom förskolan till exempel så använder vi pedagogisk dokumentation. Det är ett verktyg som man använder för att följa upp, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet. Inom vård och omsorg så använder man en annan typ av dokumentation, och det är också för att säkerställa kvaliteten på vården till exempel. Inom LSS gör man det väldigt mycket. Så att jag tänker att den här definitionen inte får med allting, för dokumentation kan vara väldigt brett, helt enkelt. Så här ser jag lite på dokumentation. Det kan vara en PowerPoint-presentation. Det kan vara ett protokoll. Det kan vara en kallelse. Det kan vara bilder. Det kan vara film. Det kan vara en checklista. Det kan vara scheman. Databasscheman och sånt som vi har pratat om tidigare. Och det kan även vara ett kalendarium. Så jag tänker att det går inte riktigt att säga hur en dokumentation bör se ut, för jag tänker att man måste koppla det väldigt mycket till verksamheten. Och jag tänker även att det kan vara ett redskap för att utvärdera, följa upp, utveckla och säkerställa en god kvalitet på det arbete man gör. Och jag tänker även att det finns flera områden som inte jag tänker på, som ni kanske tänker på. Och vad tycker ni Vilka fördelar tycker ni att det finns med dokumentation? Och när är det inte bra att dokumentera? För det tänker jag också är en väldigt viktig fråga.
Nej, men en av fördelarna är ju att man slipper göra dubbelarbete. Till exempel om man i framtiden sitter med samma fråga eller samma arbetsuppgift. Att man kan gå tillbaka och se hur är det tänkt att jag ska göra det här. Så man slipper komma på det själv. Det är en fördel.
Sen kan det vara ganska tydligt också. Det kan vara tydligt. Tydlighet.
Ja, precis. Återvinningsperspektivet igen. Det är ju väldigt viktigt.
Alltså i motsats till det där, alltså om man får besvara nästa fråga är ju att risken med dokumentation är att det som finns dokumenterat alltid tas med i beräkningen oavsett om det är aktuellt längre eller inte. Så kan det vara så att de dokumenten jag på mitt tidigare arbete har arbetat i har någon annan redan gjort en bedömning och den kommer alltid finnas kvar. Oavsett om den är korrekt eller inkorrekt så finns den alltid kvar. Så att dokumentation behöver inte beskriva någon faktisk sanning utan en kan vara högst felaktig och ändå tas den med.
Det är en jätteviktig aspekt, tänker jag.
Jag tänker att dokumentation också kan ge styrka och stabilitet till organisationen eller företaget så att det inte blir så personberoende. Om vi har en central person som har allt i huvudet eller att det inte finns rutiner för saker och ting så kan det falla som ett korthus om den personen försvinner.
Nej, men alltså som sagt, dokumentation är ju oerhört viktigt, speciellt återvinningssyfte. Ibland behöver man gå tillbaka, ibland försvinner nyckelpersoner och man behöver gå tillbaka. Hur har vi gjort? Hur har det sett ut? Nackdelen ibland om man alltid använder dokumentationen som en mall för framtida projekt är att man kanske också ibland fastnar. Jag tänker mig folk som gör budgetar, man behåller alla budgetposter för de har alltid funnits. Alltså man värderar inte innehållet i den dokumentationen man har i alla lägen för att man blir lite lat för att det ska passa framtida målsättningar. Så att jag tror att den är jätteviktig att ha, men jag tror att det är också viktigt att man inte begränsar sig till att så här har vi alltid gjort.
Tack. En kort kommentar till kommentaren där bara. Du hade helt rätt och det fina med det du säger. Det är just det att det vi går igenom om och igen på den här kursen. Och det kan ju synas lite tjatigt att vi hela tiden går igenom samma sak. Men har man väl förstått det så har man förstått systemvetenskapen. Det vill säga att, som du sa om budgetarna, ju mer man formaliserar, ju mer kan man återvinna och ju effektivare blir organisationen. Men samtidigt blir detta fällan. Åldrandet, byråkratifällan, det som gör att man slutar lära sig. Därför behöver man systemera och samtidigt ständigt systemera om igen och om igen och om igen. Det ska vara ett levande perspektiv, en levande organisation. Man ska styra själva modellerna. Man ska välja modellerna så att man inte bara använder dem som om de var en verklighet. Nu är det du, Sofia.
Jag tänkte på integritetsfrågan. När det, man behöver vara klart för sig i offentliga organisationer, då, stat eller kommun. Både för den interna personalen, men när det rör skolan då, eller sjukvård. Vad tillåter lagen? Mm. Hur ska dokumentation se ut? Det finns ju ganska tydliga riktlinjer. Och det handlar ju om att man ska skydda den personliga integriteten och individer.
Det är också en väldigt, väldigt viktig fråga. Hur ser utbildningen kring det ut? För jag tänker både inom skolan och inom omsorgen så ska man dokumentera väldigt mycket. Men jag vet inte om en som jobbar där egentligen får någon utbildning kring hur man ska tolka lagen och hur man ska föra den här dokumentationen. Och inom LSS-lagen och stöd och service till exempel så sparas den här dokumentationen kring en individ för resten av dens liv. Vilket gör att om jag som då vårdare till exempel skriver någonting felaktigt så kommer det, och kanske kränkande och så vidare, så kommer det följa den personen i flera system tills den dör. Och, så det finns ju sådana aspekter av dokumentation också som man bör tänka till kring.
Som kommentar på det så är ju det faktiskt reglerat i person- och uppgiftslagen vad man får och inte får skriva. Så att, men det är klart att har man ingen utbildning på det så blir ju det ett problem. Ett annat
tillfälle när det är bra, det är ju när man ska lära upp ny personal. Vi har ju ändå arbetsuppgifter som är standardiserade, och man effektiviserar ju förhoppningsvis kanske upplärning av ny personal när det är ungefär samma uppgifter som ska göras. Och sen tänker jag också kring dokumentation att man har ett regelverk hur man dokumenterar. Man kan ju dokumentera, alltså, även om det är mycket så kan man ju skriva det enkelt i punktform, lätt att läsa, så att man, även om det är väldigt mycket information, att man snabbt får i sig det och då, eller snabbt kan ta till sig det. Och då är det ju en bra dokumentation, och skriver man väldigt mycket och väldigt omfattande och beskrivande och väldigt mycket text, då är det ju ingen som orkar läsa, och då blir det ju en nackdel.
Mm. Ja. Hej. Det jag tänker utifrån ett systemvetenskapligt perspektiv är att det är väldigt viktigt med kategorisering. Alltså att man hittar, så man hittar dokumentet. Alltså det finns ingen idé att ha massa dokumentation om man inte kan hitta grejerna.
Kategorisering, klassificering, indexering. Man grupperar saker och ting, och ju mer dokumentation man har, desto mer behöver man indexera. Och om igen tills den blir mer och mer kompakt. Man kan faktiskt komprimera information. Det finns ett område som heter information fusion. Man komprimerar och generaliserar mer och mer och mer. Till slut så har man nästan ingenting kvar alls. Då har man förstått allting. Då kan man kasta bort det. Då har man transcenderat informationen. Det är en annan historia.
Mm. Jag kan nog uppleva lite idag att vi tycker om att dokumentera så mycket, så att vi dokumenterar allt. Ibland så kanske det blir lite för mycket, så att det blir ingen sållning, utan vi överdokumenterar istället. Jag gillar dokumentation. Jag tänker att det finns många fördelar med det, men att ibland så kanske är onödigt också. Avslutningsvis så på frågan hur dokumentation bör se ut, så tänker jag att det inte finns något rätt sätt, utan det är helt beroende på verksamheten och syftet med dokumentationen helt enkelt. Ska jag dokumentera någonting för ett barn så kanske jag inte gör det på samma sätt som till ett företag och så vidare. Ja. Och jag tänker nog ändå att det bör vara centralt och viktigt inom all dokumentation att syftet med dokumentationen framgår. Att den är tydlig och lättillgänglig för den som bör ha tillgång till den, helt enkelt. Det tänker jag kan vara bra.
Tack för det.
Det var det jag hade.
Börjar ni inte se ett mönster i alltihopa i alla presentationer nu? Att det finns en gemensam tråd. Om vi går direkt från möten. Ja, alla är jättebra. Ja. Exakt. Det var precis det jag tänkte säga. Jag tänkte också säga att de är teoretiskt bra. Att de innehåller ungefär samma liknande teorier. Det ska vara strukturerat, ska vara indexerat, ska vara tydligt, ska vara formaliserat. Men det får inte vara för mycket. Då blir det ju fel. Det får inte vara... Allting ska ha ett syfte. Allting ska vara ordnat.
Och det är ju...
Nej, inte bara lagom. Inte bara lagom. Det ska vara väldigt, väldigt strukturerat. Så formaliserat så mycket. Så att man kan slippa formalisera. Det är paradoxen. Ja, Johan.
Jag satt och funderade på det. Men vad är det för skillnad mellan att dokumentera och att formalisera? Jag förstår att det kan finnas vissa skillnader. Men att liksom för mig är det ändå att det blir ju det är typ grader av samma sak nästan.
Och det intressanta med det du säger är att du antingen är en gammal insikt du har, eller också är det den insikten som alla här inne borde ha. Att vi sysslar med samma sak om och om och om igen. Och då kan man tycka, vad är det för konstig värld man är i? Men när man väl har den insikten så går man in i den här andra dimensionen. Det vill säga, man förstår att vad är syftet med att strukturera, ordna, systematisera? Jo, det är att man kan komprimera komplexiteten så att den blir kontrollerbar. Men det är så svårt att diskutera på en alltför abstrakt nivå. För då förstår ingen någonting egentligen. Det blir lätt. Men däremot om man säger dokumentation, formalisering, möte. Och så är det exempel efter exempel efter exempel. Till slut förstår man det. Ungefär var går gränserna? Hur långt ska man gå i sin formalisering? För att den fortfarande ska vara det här. Att man får en standard som gör att allting kan bakas ihop i samma system. I enhetligheten, i helheten, det holistiska. Och om man förstått det i grunden så räcker det. Det räcker för att ha gått den här kursen, tycker jag. Nu är ni sugna på en rast på 15 minuter till. I varje fall Kim.
Ses vi här inne igen då 22 minuter över.